Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag bytte till Goa den här veckan. Det är alltid bra att två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer
också
bli så mysigt. Ja, jag en vet. Annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja,
ja. Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ja.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Okej, kära lyssnare. Teknik är inte vår grej. Och vi har hållit på nu i glada 30 minuter för att vi sitter på varsitt håll och ska in i olika teamsmöten. Jag vet inte hur ni känner. Det här året efter corona har inte gjort mig mer high på teknik. Trots att det borde ha gjort det.
Det har heller inte gjort mig mer välvilligt inställd. Jag vill bara gå tillbaka till en sån här grott på Mallis och leva på små oliver som kom direkt från träden.
Men jag är också så här, vad fan, det finns ju yrken, alltså människor som har jobbat med teknik i alla dagar, som älskar att ställa in ljud och ljus, och nu plötsligt är det en yrkesgrupp som bara ska bort för att alla förväntas kunna klara det här på egen hand. Men det är liksom för fan en hel yrkeskår. Alltså förstår du, de har haft långa utbildningar. Det är en speciell typ av kunnande som, som gör att människor är bra på det här. Man kan inte förvänta sig att vem som helst ska vara det.
Du vet ju själv, de gånger man har spelat in tv så har de varit en, någon smart liksom, chef som vill hålla in, liksom, in lite postulare. Sen har varit så här, vi struntar i att ha med en ljudtekniker. Någon i teamet, typ regissör eller någon liksom, assistent, ja, får sköta ljudet. Och sen får de sitta efter bearbetningen i så här 40 veckor för att det låter som liksom man är ute på öppet hav och så här, en krigsdrabbad båt typ. Så att man ska inte underskatta det professionella inom teknik. Jag tycker att jag har 6 gorillor här som de blir liksom irriterade när man inte kan sin teknik. Det märker jag på mina tonårskillar så här. Det är så här, men vad fan, get a grip. Liksom lär dig bara nu.
Men det är exakt i rakt nedstigande led vad man själv kände inför sin egen mamma. Så mamma som ringde med så här gråten i halsen för att hon ville ladda ner Office-paketet och inte visste hur hon gjorde. Och hävdade liksom att det bodde så här konspiratoriska krafter inne i datormaskinen, som hon sa.
Det tror jag
man
förstår
på. Här, men sluta.
Barbara, I hear you. Ja, nu som pappa har gått bort så har jag ju än mindre och liksom... Det var den enda som jag kände mig liksom bättre inför. Alltså jag kände att jag var den enda som jag kom göra. Så jag kände så här, okej, pappa, du går in på Gmail och sen så... Men jag har ju känt mig så frustrerad över det, så att jag har ju forskat lite. Och det är faktiskt lite genetiskt. Så att jag svämmer fri i vanlig ordning. Jag svämmer fri.
Men gud, berätta. Olivgrotta på Mallis. Du är ju på Mallis. Vad gör du? Hur är det? Är det underbart?
Det är helt underbart. Det är bara, det är alltid konstigt när man åker till ett medelhavsland. Eller för övrigt vilket land som helst som ligger utanför Sverige. Så tror man alltid att det ska vara så här knallblå himmel. Så att man typ inte kan freda sig från solen. Utan så här får gömma sig bakom ett litet parasol. Men nu är det lite så här... solmoln, ja, men lite svensk sommardag. Och det gör någonting, man blir lite förvirrad. Man är såhär, jaha, ska man inte så här, ligga i skuggan till klockan 9 på kvällen och sen våga se ut. Men det är superhärligt, jag sitter just nu i ett sovrum och tittar ut över havet. Och ett olivträd och ett citronträd. Det är själv skördade 2 citroner till... till den där marinaden igår. Det är väldigt härligt. Vi sojer i Deja. Klassiskt konstnärs tillhåll för rika konstnärer. Här har ju du och jag varit en gång. Jag åkte förbi huset igår. Och gränderna alltså, som nästan tog knäcken på oss. Men det är härligt. Och du och jag har pratat om det där med vindarna. Vad är det med de här medelhavska vindarna? De är så här... Det är någonting när man sitter klockan 11 på kvällen och så kommer de där vindarna och bara så här lindar in en i någon så här gudsförlåtelse. Det är någonting helt speciellt, det går inte att förklara riktigt.
Men du, ni är ju också hela gänget. Och innan ni så att säga klev på planet så hade du hostat jordens härligaste och kan man säga vädermässigt mest dramatiska student. Mottagning som jag någonsin har varit på. Alltså, är ni alla väldigt slut eller är ni liksom, ja, är det som att ni har fått belöning för mödan nu?
Nej, men jag tycker första morgonen så då sov alla väldigt väldigt länge och jag tycker vi alla är liksom, ja, men ganska trötta, men inte på något så här åh gud vi är helt slutkörda, utan vi pratade om det där sen, att det här med studenten, när man är 18-19 år så är det som en sammanfattning av hela ens liv. Och jag, när man själv var mitt uppe i det så tog man det så för självklart. Men eftersom det har varit pandemin nu så har man liksom inte vaggats in i det på samma sätt. Utan känslan av att min son skulle ta studenten slog både honom och mig som liksom ett hammarslag i huvudet. Vi drabbades... Några dagar innan så blev vi så här, men du är helt fantastisk pojke, du ska ta studenten. Han var så här, du är helt fantastisk med studenten. Så när han kom ut precis och så sprang ut som man gör så hade de satt på väldigt hög musik. Och sen så, jag fick en sånt adrenalinpåslag när han kom ut så att jag nästan tuppade av. Jag fick liksom stå så här och nästan skakade i min systers famn. Det var både häftigt och liksom helt oväntat. Så att det, Det är väldigt fint att det också att vi åkte direkt efteråt, tycker jag. Du vet ju själv när man har gjort vare sig, men jag menar, när du och jag har spelat in något tv-program eller menar, Let's Dance, eller man har gjort någonting som man har ockuperat den otroligt intensivt under kanske en kortare period. Då är det lite som att man blir utskiten ur liksom ett horse's ass. Och att vara hemma i samma miljö, då kan bli lite så här, jaha. Och då skulle livet fortsätta efter det här fantastiska som hände. Skulle det bara vara vardag direkt på det? Det blir nästan som en liksom chockartad upplevelse. Jag tycker det var väldigt skönt att vi bara satt oss... Vi packade ihop allting i leran och sen så satte vi oss på ett flyg och drog.
Smart. Alltså det här tillståndet brukar kallas i våra branscher va? För post-production depression.
Ja, precis, precis, precis.
Oj, om ni undrar vad som låter nu så är det någon människa här som är här på någon hoj.
Någon människa.
Sluta stå och börna. Alltså vad är det med så här hojåkare? Jag kan bara säga så här, nu är min man en hojåkare. Men vad i fan är grejen med att det ska vara så här, det ska låta så jävla mycket om de här hojarna? Är det ett statement att de ska komma förandes och sen ska de så här prutta sig fram genom hela stan på ett helt absurt sätt?
Ingenting gör mig så irriterande som motorcyklister som ska börna och smacka det.
Nej men alltså jag blir så irriterad på dem. För det, när jag bodde på Skånegatan, då var det ofta så att de gled. Jag vet inte varför, om det var Kopanjang som det var mycket hojåkare som åkte där. Men det är så jävla töntigt. För det är så här, man gör ett statement, där kommer jag glidande. Och det är också så här, den sorts människor som absolut ska visa sig balla genom sin hoj. Alltså har man ingenting annat att visa upp i livet? Jag vet inte, det är någonting så jävla ofräscht med det.
Men jag tänker det med att det ska låtas, både liksom fysiskt och motoriskt. Det är så här, man tänker på när i lindan av uppfinningen av bilen så var ju elbilen överlägsen. Man liksom hade kommit lika långt som man hade kommit nu. Man hade liksom elstationer som man kunde ladda. Det fanns liksom bolag som hade taxikedjor med bara elbilar. Det här är alltså slutet av 1800-talet. Men då var det väl någon liksom snubbe med liten pillenoppi som kände så här, men vad fan, om inte jag får börna och veva med den där stora veven så att jag ser manlig ut, då kommer jag känna mig... Ja, men som en liten pojke. Så då lanserade helt plötsligt några småsnoppade män elbilen som en kvinnobil ju. Byggde om. Jo, det är sant älskling. Den lanserades som en kvinnobil för att den inte lät och för att den liksom inte behövde vevas upp och hit och dit. Det var liksom människor så här, de trillade av pinn här, i parti och minut när man skulle ta upp den här jävla veven och slog i och den pruttade fram. Det var liksom livsfarligt med de här bilarna. Men elbilar rationaliserades bort liksom i början av 1900-talet på grund av att den lanserades som kvinnobil. Och det tyckte inte liksom, ja men bilbusinessen var attraktivt då. Så den försvann.
Det är någonting, jag tänker att det är någonting också kanske lite så här tyst. Människor, alltså människor som har svårt med det verbala, alltså att man lite svårt att ta plats, och då använder man sig utav den här, din teori jag har, ni som lyssnar kan ju gå ut och undersöka om det stämmer, alltså att hojåkare ofta är så här, lite halvt som halvt blyga. För jag menar, jag känner ju många kvinnor, jag skulle inte säga att det här är exceptionellt bara manligt, men många kvinnor också som helt plötsligt har tagit motorcykelskort och ska köra runt på HDs. Och det är den här dräkten man sätter på som man känner sig som någon slags liksom annan persona. Man kliver i liksom en hojåkarpersona. Där man är så här skön, man har på sig läder, va? Man bara glider runt och är fri. Typ.
Men grejen är...
Och så det känns får man ta plats med ljud.
Det känns så väldigt mycket 1987.
Extremt mycket.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Alltid att semestern hägrar som en oas i fjärran när man är igång, och man tänker ju så mycket kring hur härligt allt ska bli. Och nu gör ni ändå, vi gjorde ju en liten live, en semester live, där vi var noga med att påpeka att det här med att hyra hus, don't do it.
Precis.
Nu gör ni det.
Mm, men vet du, jag tänker så här, om det bara hade varit jag och Mattias och småfjärtarna, då hade jag tyckt att det var skönt att bo på hotell. Men problemet är ju, när man får så här, vad ska jag säga, tips för semestern, så brukar ju liksom terapeuterna säga så här, åk till ett ställe där alla barn har någonting att göra.
Mm.
Och det är ju bra, och det gjorde ju vi förra året då, när vi åkte på All Inclusive till Cypern. Och det var ju superbra, men det är också så här att man ska se till att alla kommer upp till frukost, man ska se till att alla liksom roddas iväg till middagen, man ska se till att alla smörjer in sig, bla 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 bla. Det är ju också en frustration att att det inte riktigt blir som man vill, att de inte liksom är så samarbetsvilliga. Så att, men det som jag kände mest var nog att efter hela den här våren med pappas liksom död och flytten och vårt pluggeri och studenterna och allting, så kände jag så här, jag tror inte att jag orkar konversera med en jävel på den här veckan. Jag orkar inte sitta och vara trevlig.
Jag fattar, men då är det ju perfekt.
Men sen är det också så här att det som händer i liksom de här små, ska man säga, utpustarna av att människor lever i samma hem, sker ju inte på hotell. Och jag tänker, jag har ju väldigt olika pojkar. De är så här, en är supersocial, en kommer knappt ut ur rummet, en är hiten och ditan. Och då tänkte jag att så här, den sammanhållningen som jag vill ha just nu, och som jag tror vi alla behöver, den sker inte när alla ligger på ett varsitt hotellrum.
Mm.
Och en grej till som jag tänkte på är också det eviga utbudet av allting som finns på hotell. Glass, Coca-Cola, spel, hiten och ditan. Det är, så här, det är en trigger i deras sinne. Och jag känner så här, ingen av oss behöver mer triggers just nu. Vi har haft så mycket triggers den här våren. Så att jag kände bara att... Och så kunna gå upp på morgonen och gå ner till poolen, eftersom de små vaknar tidigare. Nej, men jag tycker ändå att det här känns bra. Men 15-åringen tycker att vi borde ha bott på hotell. Alltså, vi borde ha bott på hotell. Han tycker att det är för lite utbud. Jag kör liksom, häromkvällen köpte jag för lite chips, och då blev det chipsgate. Skulle kundans brorsa köra honom ner till Sojer och dit. Men samtidigt så är det så här, det är ju väldigt, vad ska jag säga, det är ju en klassiker, är att när man då helt plötsligt har semester, så är det ju mycket brister som uppenbarar sig, tycker jag, i relationen främst. Förstår du? Helt plötsligt så känner man sig, men gud, jag har ju ett känslobehov. Vi tycker det vore trevligt med lite fysisk beröring. Alltså, som att behoven bubblar upp till ytan. Nu ska det finnas tid för varandra. Och då känns det lite som att då ska både jag och Mattias jobba vid alla barn. Och man bara, men märker du ens av min närvaro? Förstår du? Mm. Och då ska man ju försöka tänka så här, förutspå det då innan semester. Vilka känslor kan dyka upp nu? Hur ska jag parera det och liksom... Ja, jag vet inte. Det blir mycket, det är lätt att man kommer till någon hamna de första dagarna i en liten klassisk anklagelseakt. Så att det var ju någon en lyssnare som skrev till oss, det ser så himla härligt ut och ja, men ni liksom, det är så härligt att lyssna på er när ni pratar, men kan ni prata precis om det jag vill höra, men kan ni inte berätta lite om också hur det kan skava? Var det inte något sånt hon skrev? Ja.
Nej, men semesterskavet liksom.
Precis, och det kan ju faktiskt vara så, om vi ska vara helt ärliga, när allting liksom går i 180, det kanske har gått ett halvår sen man pratade sist med varandra på jullovet. Och det finns en anledning till att de flesta skilsmässansökningar kommer in i januari och augusti. Liksom. Och också kanske att man har lite tid och så här, fan, det kanske inte, liksom, det funkar inte längre. Hur skulle vi kunna planera om vi nu inte skulle hålla ihop? Så jag tror inte att det är bara att man så här upptäcker att den där snubben eller tjejen vill jag fan inte vara ihop med, utan det kanske man redan vet om och sen gör man upp en plan. Jag vet inte.
Ja, men alltså det är ju någonting som uppstår med sommaren också. Alltså sommarlovet, den här veckan, den här självande avslutningsveckan och studentveckan. Alltså det är ju, den är så otroligt laddad med massor med rester från barndomen för mig. Och jag tror det för de allra flesta. För att det är det här skolåret på något sätt som vi alla kretsar kring. Och den enda gången som man var nästan helt fri från det, det var ju precis när man själv hade tagit studenten och innan man började plugga och innan man hade liksom andra eller barn kring sig som hade avslutningar. Men sen när man får egna barn så kommer man ju direkt in i det där. Alltså de här högtidligheterna som ska markera övergångar och liksom ingången i sommaren och det här 10 veckor långa sommarlovet. Och det har suttit så djupt i mig på något sätt att så här, nu är det sommarlov och någon slags bitter ljuvkänsla över att så här, oh, vi går in i ledighet. Så här. Men det jag i alla fall har gjort i år, vilket jag gjorde det som ett experiment för jag vill liksom se om det här skulle funka. Det är att vi är ju frilans och jag har liksom, mina somrar har varit så jävla stressiga.
Mm.
För att jag liksom måste jobba. Vi kan inte ta riktigt 5 veckors semester som alla andra. För att man, det är liksom mejl, det måste svaras på. Vi kan inte bara säga så out of office som om man vore anställd. Utan det är bara att hålla glatt igång. Och sen är det klart att det händer mindre, men pengarna måste ju in också. Det är sällan man har hunnit lägga undan
för 4 månader.
Nej, och det som händer under sommaren för oss frilansare också, det är så här, oj, momsen skulle in den 26 juni.
Mm.
Och sen i juli, då är det årsbokslut för AB, i alla fall för mitt AB. Liksom. Mm. Så då trillar ju de här fakturorna in från ekonomigubbarna som man har. Alltså det är så här, ganska stora utgiftsposter som så här, trillar in i augusti. Så det är inte läge att ligga på latsidan. Och det har jag bestämt i år att nej, jag ska inte ligga på latsidan. Kära barn, mamma har inte semester förrän den 2 juli. Och sen har jag semester i 4 veckor.
Okej, okay, smart.
Nu här i juni så jobbar jag heltid.
Mm.
Så att ni kan inte hålla på och förvänta er att jag ska göra grejer mer.
Fan, och det smart. Är så här,
ja, men jag känner för första gången, alltså jag har också mentalt, det är liksom inte, för dem är inte det här någon biggie, de är såhär, jaha, vad fan, och de är så stora,
vad fan är skillnaden?
Och fiskar gör vad fan de vill, han har ju epa nu med Igor, liksom, vad fan. Men för mig är det en sån jävla skillnad, ja. En sån mental skillnad att säga, nej, mitt sommarlov började inte här den 10 juni, som precis som för mina barn, utan nej, jag fortsätter att jobba här och det är okej. Alltså det, jag vet inte, nej, men det är skitknäppt. Och jag är, hittills har det varit en väldigt lyckad strategi. För det går ju att göra asmycket härliga saker ändå. Man har hela kvällarna, man har hela helgerna och man har liksom jättemycket mer energi än man har på vintern. Och barnen är lediga, man kan gå ut på lunchen och ta ett dopp på. Alltså vad fan, det är ju inte.
Vad är lilla gycklaren då?
Gycklaren har fortfarande dagis. Det är också en grej att jag har så här, nej, han får gå på förskola fram tills deras liksom sommaruppehåll. De har 4 veckor när de stänger. Och det är då jag har 4 veckors semester.
Fan vad smart.
Det är så lövligt. Ja, jag är skitglad över detta. Det är jätteskönt. Och, ja.
Det är lite svårare med så här, Bobo som är precis har fyllt 7. Jag bara, men då tänkte jag att du kunde gå till första jul. Han bara, aldrig i livet, inte en dag till att jag går och plugger typ. Så här, nu är sommarlov, har det gått typ. Man bara, jaha. Men om man tittar lite så här, på tips då, för jag har kollat lite på så här, semestertips. Då finns ju vissa som jag känner så här, okej, okay, men jättebra. Om du är världens mest planerande kvinna som typ så här, har allting i ett inrutat system, då kanske det funkar med de där tipsen. Men om man ska hålla lite så här hållbara tips för att det inte ska bli en kaosommar, så tycker jag att det där är väldigt bra, det du sa, att jag bestämmer själv vad jag behöver, dels för att få in mina stash och dels för att så här, inte bli ockuperad. Och då har jag ju min andra grej då, som vi kommer åka till Gotland och där kommer alla ungarna vara, att jag står för middagen. Resten, eller vi vuxna står för middagen, resten får de klara själva. Och då får vi får se hur den kommer att hållas. Men just det som jag tror är allra viktigast just när man är med en partner, det är så här, okej, hur har du tänkt att den här semestern ska bli nu? Liksom, vad tror vi kan komma, liksom, kan skava när vi kommer fram de första dagarna? För att om jag ska vara helt ärlig så har det kommit upp lite skav och men blivit lite dålig stämning från och till. Så att Ossian sa i morse så här, men nu får du gå in och säga förlåt mamma till Mattias. Att det är så här, han har möte, sen ska jag podda, sen ska jag hit och dit. Och däremellan ska liksom barnen ner i badet och smörjas in. Och det är jävligt lätt att man då anklagar den andra för så här, även fast båda har lika mycket jobb, förstår jag menar. Så att egentligen är ju en dum strategi att åka iväg så här när man har jobb. Men å andra sidan känner jag så här, vi är två vuxna, vi har tre halvvuxnisar. Jag undrar just, jag tänker att frustrationen som kommer upp när man blir irriterade på varandra så här i början av semestern, det handlar om någonting annat. Att man känner sig åsidosatt eller att man känner att liksom man inte får till exempel, jag tänker att Mattias kanske känner att han inte får tillräckligt mycket för cred för att han har hjälpt till så jävla mycket med oss i en student. Det handlar ju om så väldigt mycket känslor man själv går och bär på som man inte säger för att man tycker så här, men gud, nu kommer hen tycka att jag är löjlig, nu kommer hen tycka att jag vill ha mer beröm, att jag är som en unge hit och dit liksom. Och därför tänker jag att det viktigaste egentligen när det blir så här, det är att man faktiskt låter den andra tala till punkt, för det tycker jag de flesta är så dåliga på i sina relationer. Den andra börjar säga någonting, den känner man bara, men varför då? Ska du säga? Ska hit den och dit den? Man liksom, man är så
man förutsätter att den andra vill en illa.
Ja.
Det är grunden på något sätt. Det är liksom ursprungsidén att så här, nu ska han säga något för att
trycka
till mig.
Nu ska han anklaga mig.
Och det är liksom väldigt sällan det handlar om. Och om det skulle vara så att man faktiskt blir så hårt ansatt, då kanske man ska börja tänka över om det här är rätt person att leva med. Men i de flesta fall så vill man ju varandra väl. Man vill ju framförallt att relationen ska förändras för att det ska bli så bra som möjligt för bägge. Och som, man behöver liksom inte ta allting som personliga påhopp. Utan som du säger, låta varandra tala till punkt. Men jag tror en sjukt viktig del är också att så här, hålla sig till att försöka förutse, att så här, prata igenom. Nu ska vi ha en semestervecka på Mallis, eller som vi ska åka till Cannes i 10 dagar. Och så här, när vi åker dit, det är som sagt, vi har ju också eget hus där. Det är frukost som ska inhandlas, det ska handlas mat, sen ska vi äta luncher. Vi ska planera vilka stränder vi ska till. Och det här låter ju som ett jävla lyxproblem. Men i Cannes, det är semestertider, det är svårt att hitta solstolar. Det kan vara fullt på alla public beaches. Och åker man till public beach, då vill man gärna packa en liten matsäck. Vem ska göra den? Alltså, prata igenom innan. Så här, men det här är jag sugen på i alla fall en dag. Och det här är jag sugen på. Så att man har en liten struktur i alla fall.
Ja,
och en känsla av att det inte bara är en jävel som... Och jag säger inte att det här är för att de andra frisurfar. För jag inser också att jag är väldigt dålig på att delegera.
Mm.
Jag är jättedålig på att säga, hej hörni barn, nu är vi i Cannes. Du, Lo, ska 2 dagar tömma diskmaskinen och gå ner och köpa baguetter. Och du ska göra... Ja, men förstår du, jag är inget bra på att ge dem instruktioner och delegering. Så att det slutar oftast med att jag känner att jag gör allt. Vilket ju är liksom så jävla orättvist, för att de står gärna och hjälper till. Det är liksom inte det faller på. De står inte och gör motstånd eller blir sura om man ber om något. Men de kan ju för fan inte förväntas kliva in och köra strukturen själv.
Nej, nej, nej. Men jag tror att det är det som man glömmer bort. För det är ett tips som nu när jag har googlat runt lite som återkommer. Så här, du måste vara mer strukturerad på semestern än hemma. För att alla ska kunna ha det bra. Och den har jag... Det var som att jag fick en uppenbarelse. Jag bara, jaha. Och umgås med barnen på dagen så ni själva kan umgås lite på kvällen. Men det här är ju också ett, liksom, en jävla semestermyt. Jag kommer ihåg första gången jag skulle åka med smågrabbarna när vi hade alla tre. Jag skulle åka till Gran Canaria. Eller det var inte första, men det var någon semester. Och då hade mina kompisar precis varit där. Och hon ringde mig och bara, du kommer ha en sån jävla nice semester. För klockan 7 kommer grabbarna slockna. Som ett brev på posten. Eftersom man badat hela dagen i poolen hit och dit. Jag bara, gud, I'm in for a treat. Klockan 12 satt jag med oss igen och bara så här, okej. Okay. Nej, det gick inte. Så att man kan inte heller förvänta sig att alla barn är som alla barn. Men det jag menade, Ossian sa ganska rolig när vi skulle in och handla igår. Så gick vi in, jag, Ossian och Mattias gick in. Ja, men som att, han bara, vi måste nästan vara som ett militärförband. Man går in, man delegerar, så här, du kollar fienden, vår truppen, den lilla truppen, de som är liksom, de som inte är lika organiserade, de är kvar i bilen. Vi gick in, vi bara mashade. Alltså, det är som att ta med sig en hel jävla cirkus i en bil när man är 7 personer från 14 till 48. Det är ju verkligen så. Det säger sig självt att så här, någon kan inte stå och så här, hänga med in och börja skrika om glass, utan nu kör vi liksom lite militant. Snabbt in, snabbt ut, så här, eliminera fienden. Ta deras, take their gold and get the fuck out of there.
Så, och glöm för fan inte chipsen.
Nej, glöm för fan inte chipsen alltså. Och det är också jävligt härligt att bara, den här miljön, Sanna. Alltid när jag hamnar i sån här paradisisk old school miljö där livet liksom alltid har varit, som vi ser det, som dagens människor har varit, den här lunden av olivträd och citronträd, apelsinträd. Att bara ta sig ner för de här, eller upp för de här vägarna i Deja, är ju liksom, ja, men man får ju koncentrera sig som att man ska gå på lina packad typ. Alltså det är ju, och Nanokto som har höjdrädsla, han sitter med och blundar där bak i bilen.
Menar du Mattias nu?
Ja, vad säger du?
Så jävla freudianare. Nanok.
Ja, men gud, det där är också, det kan jag bjuda på. Att det säger, nu när vi har student och han har varit med på luncher och middagar och dit, då har det blivit mycket att jag säger båda namnen. Ja, men det är ju så att, ja, är lustigt. Ja, hur som helst, så det är så vackert här. Det är liksom såna knotiga gamla träd och så är det, du vet, så gamla malokanska stenhus. Och man kan gå en liten väg här ner en kilometer, så ligger liksom gammalt stenbrott där man kan bada från klipporna. Och det är liksom en helt, helt otrolig miljö. Och bara få vara i det här och man kan vila lite i det, så behövs det ju inte så jävla mycket annat liksom egentligen.
Nej.
En pool, du vet ju själv. En pool, så här, det universala liksom uppfinningen. En pool och en studsmatta, då är det så här, you're home man. Mm. Men sen ska du laga
sommarrädda.
Ja, men igår då skulle vi grilla och göra det marinerat kyckling. Och jäda, jäda. Och sen så funkar ju inte den gamla liksom 1800-talsgrillen. Så att jag tror att Mattias tog en timme och ändå var kycklingbitarna helt rå. Så fick jag, ja, men det blir ju också en sån här, ah, det kanske inte blev den roligaste kvällen. Alla fick äta omgångar med de små kycklingbitarna jag hade stekt. Men vet du, jag går liksom inte igång så mycket länge på sånt här. Jaha, det är inte som att barnen bryr sig att vi ska ha en lång sittning vid stjärnhimlen typ. Nej, men det är så här att man hela tiden är ens egna föreställningar. Barnen är ju som du säger så här, finns det 7 påsar chips så är alla glada liksom.
Ja, verkligen.
Men Mattias tyckte att det var så jobbigt och bla bla bla. Och du vet det här med energier, det är så här, är en på dåligt humör, då är ju hela liksom, ja, militärjuntan ur wobbling. Då är det så här, okej, det gäller ändå på något sätt att så här, fan, bita ihop och njuta medans tid där. Jag tänkte på det igår. Jag blev så otroligt berörd när jag såg Carina Nunstedts inlägg om att hennes man Pappa Pop, Anders Nunstedt.
Anders Nunstedt, en legendarisk musikkritiker och musiknöjesjournalist på Expressen som gick bort i cancer.
Han har kämpat i 3 år och det har varit en svår cancer från början om jag inte är helt ute och cyklar, och det får man ju inte vara. Men det är så här, det som är så jävla hemskt med cancern, som precis var med min mamma, att det var så här, men då var hon friskförklarad och så ser jag plötsligt så kommer de här cellerna och angriper det från ingenstans. Mm. Och sen är det över på några veckor. Jag tänker med alla de här petitesser vi håller på med i vardagen, och man, så här, man är arg och bitter och man så här, känner att den andra inte förstår en hit och dit. Så här, ska det vara så jävla svårt att uttrycka vad man känner och för en andra att på något sätt uppmärksamma det. Att det är så svårt för mänskligheten att så här, uppmärksamma hens känslor och försöka liksom spela lite på dem. Jag fattar inte varför det ska fortsätta vara en sån jävla maktkamp i den moderna familjen. Det är så här, det gör mig sorgsen. Det är så här, sen kan det
vara... Jag tror att det är mycket för att vi lever ett väldigt skyddat liv i Sverige. Alltså, och när det är så få gånger som vi utsätts för... Alltså på det sättet kan jag säga att jag är så tacksam över min mammas död på något sätt. Mm. Att det var först då som jag på riktigt förstod att så här, nej, jag kan inte sura bort en enda dag till.
Mm.
Eller så här, kosta på mig att vara sur på typ, men du vet, petitessgrejer, att någon jävla grill inte funkar som man hade tänkt.
Mm.
Alltså det, saker och ting framstår ju i sin absoluta litenhet. Och det där är ju, man kan ju inte förvänta sig det av unga människor som inte har mött liksom, ja, men olika typer av existentiella kriser som gör att man börjar se världen i ett annat ljus. För jag tänker på det också när man tar med sina barn liksom på en resa. De är ju så här, för det första så har de ju inget hum om vad den här resan har kostat i ansträngning. För visst kostar den ju rent ekonomiskt, det gör den. Men bakom ekonomin och intäkterna för att kunna bekosta resan så ligger det ju jävligt mycket ansträngning. Alltså så här många timmar har jag behövt jobba, så här många kalavagnar har jag behövt sända för att vi ska komma iväg.
Jävligt och det, många, ska säga.
Ja, det är jävligt många. Och det har ju inte de ett endast litet hum om. Det är det som är att leva i den där bekymmerslösa barnabubblan på något sätt. Jag tycker... Och det kommer ju i kappen först när man själv börjar tjäna pengar och inser hur lite de räcker.
Mm. Hur snabbt de försvinner.
Och på samma sätt att man kan så här, sitta och vara sjukligt irriterad när man är 14 år över att det inte finns chips.
Mm.
Så irriterad så att man liksom ägnar flera timmar åt det.
Men jag tänker också så här, det är lätt att avfärda sådana känslor också. Men en kompis till mig smsade till mig igår så här, min son vill inte hänga med. Vi ska liksom resa bort över helgen. Och liksom han tycker det här är så jobbigt, han mår skitdåligt. Och då sa hon så här, om inte han känner att det känns bättre imorgon, då åker vi inte. Hon så skrev hon så här, ni kommer väl ihåg de där känslorna när man skulle vara borta en lång. Så tänkte jag kommer aldrig få mer komma tillbaka till mina kompisar och början på sommarlovet hit och dit. Och sen i morse skrev hon så här, alla sitter på tåget nu, frid och fröjd. Det blev en muta med en ny iPhone, men nu är alla glada och nöjda. Och då tänkte jag så här, alla de där känslorna som fortfarande är så jävla starka tycker jag. Jag känner inte så här, det är klart att de har mattats av, men allt från att en kille i 4:an hade gjort slut med en till att man, ens kompis skulle flytta. Allting var på liv och död just för att man inte var medveten om vad det kostade att åka till Spanien. Eller hur jobbigt det var att bråka med sin karaslok som hade blivit förpackad på någon fest. Eller otrohet, eller vad fan det nu handlade om. Vilket gjorde att allt blev centrerat kring den känslan man hade då. Och jag tyckte det är så fint att bli påminn om det, som när jag blev irriterad på Dante och när han är på tjafs om den här chipsen. Så sa jag så här, ja, men det är det viktigaste för honom nu. Att det inte finns chips och du åt upp de här chipsen. Då får du försöka lösa det här på något sätt. Och hans irritation. Varför ska det vara så svårt att köpa? Det här med chipsen, det smakar ju inte ens salt. Då. Det, är liksom, det är det han har gått och peppat på. Jag kanske har gått och peppat på att ta ett glas vin och typ hångla lite med Mattias. Det är så här, man måste gå in i den där barndomskänslan och inte avfärda liksom det som någonting bortskämt. Jag tycker det är jävligt lätt i vår samtid. Så här bortskämd unge, så bortskämd. Det är inte alls det handlar
nej,
om.
Nej, jag menar inte att man ska avfärda det. Men jag menar att jag kan i alla fall känna mig glad över att jag är äldre. Och har varit med om en och annan sorg. Stora sorger. Och jag tror nog ändå att man kan avfärda en del av det som massiv bortskämdhet hos svenska barn. Det tror jag absolut.
Jo, det är väl för fan klart. Men det gör ju inte deras känsla mindre.
Men jag läste om en sjukt intressant grej. Nej, det behöver inte göra deras känsla mindre. Men det kan vara på sin plats att tala om för dem. Att så här, hur du, det är en extremt överdriven reaktion på ett väldigt litet problem. Lös problemet istället. Sitt inte här och bidra till dålig stämning för att du tycker att jag har köpt för mycket, för lite chips. Det kan man ju till exempel tala om för
det gjorde svenskt, jag faktiskt. Det gjorde jag faktiskt.
Ja, det var bra. Men jag tänkte, det leder mig. För jag har ju nu ett barn som är 3 år och som precis har börjat aktivera sina rädslor. Och där är ju mitt fjärde barn och jag minns inte de här, den här perioden så starkt hos de andra barnen. Och det gör mig både sorgsen för att jag inser att jag var så jävla ockuperad av medberoende när mina två mellanpojkar var små. Och när Olga var 3, henne minns jag mycket tydligare. Den här fasen. När man går från att vara liksom, alltså en toddler till att faktiskt bli ett småbarn. När man börjar bemästra talet. Man börjar bemästra att kunna beskriva vad man är med om. Men man börjar också få en väldigt tydlig bild av saker som inte existerar utanför en. Till exempel monster under sängen. Eller att det kan stå en människa utanför. Eller att det är läskigt, att det är mörkt och sådär. Jag kan inte komma på att mina mellanpojkar ens, alltså att vi ens hade, alltså det, jag inbillar mig på något sätt att säga, nej men de hade nog inte den här fasen. Det var varken trots eller den här skrämdhetsfasen. Och med Fox upplever jag ju det här gånger 100. Och det är klart att barn kan vara olika, men det finns också en sanning i att de blir också var det finns utrymme för dem att
precis,
bli.
Precis, jag tänkte precis säga det. Jag tror mer att det handlar om det än att barn är så himla, himla olika.
När jag läste en ny studie här i modern psykologi, alltså förut har man ju då under de här 10 senaste åren så har man ju beskrivit liksom barns personligheter, att de extremt mycket handlar om genetik. Att det är liksom genetik som ligger bakom reaktionsmönster, hur man upplever rädslor, ångest, oro och sånt där. Men nu har man i nya studier fastslagit att så här, det som faktiskt är ännu mer viktigare, det är ju liksom, det är, jag tror att det kallas för social coping. Och det är hur man bemöter när barnet beskriver att han eller hon är rädd.
Jag fattar.
Och att de gör som vi själva gör. När vi själva är rädda, så hur hanterar vi vår egen rädsla, vår egen oro, vår egen ångest? Och det härmar barnet i mycket högre utsträckning. Så man kan ha liksom en jättehög grad av oro, men ändå kunna bemästra den mycket bättre. Och det är det man tror ligger bakom då, till exempel beroende, eller alltså att hantera ångest genom att döva det med alkohol är ett typiskt exempel. Att barn ser att såhär, åh, min pappa verkar inte vara bra, då går han och dricker alkohol. Det verkar vara en bra lösning i hans värld. Och så får man liksom med sig ett sånt, istället för att prata om sin oro, istället för att prata om sin rädsla och försöka liksom deala med den på något annat sätt, så dövar man den på olika sätt. Jag tyckte det var så jävla intressant. Men och också så här, hur man, alltså Foxen har ju en nu då rädsla för att kräkas. Som, jag vet. Alltså det här, har ju det här börjar bli en fobi. Ja, men ja, det är såklart ingenting att skratta åt. Men till och med han har börjat skratta åt det nu.
För,
ja, men han har till och med börjat inse liksom att det är humor. Att han går och frågar oss varje gång, ungefär en gång var 10:e minut. Kommer jag kräkas nu?
Ja, men det gjorde han när vi på studentfesten. Jag kräkte inte det, va? Så skrattade han.
Nej, men han vill liksom försäkra sig om, och det är väldigt vanligt i den här åldern också, att barn vill försäkra sig. Kommer jag somna nu? Kommer jag kommer jag bajsa nu? Det är så jävla roligt. De vill liksom försäkra sig hos vårdnadshavaren vad som kommer ske. Men han har ju en liten kräkfobi. Och ett sätt hos föräldrar kan ju då vara så här: nej, du kommer inte kräkas. Allt kommer bli bra och så här. Men ett annat sätt är ju att då börja utsätta barnet enligt en KBT-modell för den här oron och den här rädslan genom att exponera dem för olika saker som har att göra med kräks. Och det har vi börjat göra nu. Visat lite olika YouTube-filmer på ormar som kräks, lejon som kräks. Och nu väntar ju bara att man borde liksom utsätta honom för en egen jävla kräksjuka. Till saken hör att han har aldrig varit ett kräksbarn. Han har kräkts på riktigt. Under sina 3 år i livet har han kräkts 3 gånger. Ja, det är ganska otroligt ändå.
Och ändå är det den här starka, starka fobiska känslan kring kräks.
Ja, men för att han, jag tror att det är för att han liksom, det är en sån otroligt sensationell känsla när han har erfarit det, när han har varit så gammal. Han kräktes aldrig som bebis, han kräktes aldrig när han var 1, inte när han var 2 heller. Och så har han kräkts nu under hösten och våren. 3 tillfällen. En gång blev han åksjuk, en gång hade han käkat liksom 2 deciliter frysta ärtor. Och nu 3:e gången så, ja, jag vet inte exakt vad det var. Men jo, han har hosta. Och då har han liksom hostat upp jättemycket slem. Och så fick han en sån kvällning och så här kräktes lite grann. Men han, för honom är det så här, vad fan är det som händer? Vad fan är det som pågår i min kropp liksom? Så att det har blivit en sån stor sensationell känsla i honom liksom.
Men jag tänker, jag tycker det är så intressant det som du säger. Alltså, men dels tror jag att det handlar om att vissa perioder i livet så är man så ockuperad av allting. Och det har jag märkt nu när alla studenter, när man träffar kompisar man inte träffat på ett tag. De berättar om allt man varit med om där efter mammas död. Om du gick ner där i båthuset med honom, kom du ihåg? Det, jag bara spelar med. Jag märker att de märker att jag inte kommer ihåg. Jag kommer liksom inte ihåg någonting. Jag kommer ihåg, ja men honom kanske jag hade en liten fling med, men det var väl inte på den där ön. Så kul att du var med på den där midsommaren. Jag har liksom helt raderat åren efter mammas död. Jag minns ingenting. Det är helt sjukt. Men det handlar om att så här, det är klart att barn har olika genetik, så här, arv och miljö. Och så här. Vissa har en benägenhet för att vara långa och smala. Det är bara att kolla på mina 3 grabbar eller 5 grabbar som är ute och badar. Jag bara, men är det ett skämt eller? Alltså, den ena kommer som en jävla pebbles. Liksom en jävla grobianmänniska med muskler från typ heaven. Men den andra spelar ingen roll hur mycket han tränar. Det är ju så. Men grejen är att det är så här, sen miljön barnen är i just då har ju förmågan att uttrycka liksom, eller att, vad ska man säga, det är svårt för vissa då gener, man ska säga, att uttrycka sig i en svårare miljö. Det kan jag ju se lite på Frasse. Han har ju liksom inte särskilt mycket rädslor och så. För så fort han har en rädsla, då har ju han en storbrorsa som så här, särskilt då läs oss igen, som förklarar rädslan och så här. Och nu när Mattias då, vi skulle gå den här promenaden ner till havet häromdagen, och det är ju väldigt hög höjd här och så här, klipper rätt ner. Då klarade Mattias inte av att gå sista biten, så då fick han någon liten panikångestattack och så här, försvann upp igen i mörkret. Och vi var så här, okej, och då skulle ju liksom Bobo också börja säga, jag är också höjdrädd. Och då sa Ossian så här, nej, det handlar inte om det. Nu måste ju pappa, han skulle följt med ner här och utmanat sina rädslor. Så att, då körde vi ner för klipporna, jag tog ett dopp och sen upp i mörkret liksom. Och det var ju helt plötsligt ingen som alls var rädd, inte ens för den där stora, stora hunden som jag råkade fisa precis ganska ljudligt innan vi gick förbi, så att den vaknade till liv. Så att det handlar ju väldigt mycket om, så här, som du säger, att man gör mycket som ens föräldrar gör och tycker så här, det där verkar vara ett sätt som vi använder i vår familj. Vi vet inte, det behöver ju inte gynna någon. Det är inte så att Mattias höjdrädsla gynnar någon. Men samtidigt så måste jag anse, och det här är ingenting mot Mattias, men jag tycker så här, det finns så mycket möjligheter i dagens samhälle att så här, bota rädslor och fobier. Sen kan de vara mer eller mindre svåra. Men att hela tiden liksom fortsätta så här, nästa arvsgen, nästa höjdrädd. För jag frågar, är din pappa höjdrädd? Ja, det kanske han är. Du fattar vad jag menar. Jag tycker att man har ansvar som vuxen att så här, visa sina barn att mörkret är bara mörker. Eller rädsla är rädsla på grund av det. För att du mår så lite, precis som vi pratar om den här situationella stressen eller ångesten. Så har den en orsak, och det är bra att förklara det tycker jag. För jag märkte hur lätt det var att köra KBT då på killarna. Som så här, det är mörkt, det är läskigt och det är hög höjd. Och sen så bara pratade vi oss igenom det. Så gjorde vi det, vi gick ner från de här som klipporna och vi gick hem genom mörkret. Och till slut så var det bara ett jättestort spännande äventyr.
Ja, men det är klart att man har... Och, jag menar, alla gör väl sitt jävla bästa. Men det jag tror generellt är att många vuxna så här, inte visar för sina barn när de själva är rädda.
Nej.
För att man vill liksom inte smitta dem.
Mm.
Men det blir ju ännu konstigare att så här, låtsas som att man aldrig är rädd.
Ja.
Och sen visar man heller aldrig på några vägar ut ur den där rädslan. Mm. Alltså, jo, men jag kan också vara rädd för höjder. Eller, och, alltså, vad fan. Allt det här sitter ju i amygdala på varenda jävla människor. Och alla människor kommer någon gång behöva brottas med rädslor. Och antingen vi gör det under olika utvecklingsfaser i våra liv. Det är liksom ingenting som är konstigt. Men jag tänker också för pojkar. Att det är så jävla mycket mindre socialt accepterat för dem. Dels att vara rädda och försiktiga och oroliga.
Mm.
Det är så här... Alltså man ser ju det redan på våra, så här, ja men, som vi nämnde i förra podden.
Mm.
Ja, min 12-åring och min 15-åring, de har redan slutat gråta.
Mm. Ja,
gud. Och det har ingenting att göra med att de inte behöver gråta. Det har bara att göra med
samhällets
förväntningar. Mm. För att här är det öppet och här, kom och gråt lite här, känner du dig ledsen liksom. Men det är också så jobbigt för dem att så här, börja aktivera det där. För att då blir de utanför normen och konstiga. Och det är, liksom, det är priset de betalar för att få känna att de inte är udda fåglar. Liksom. Mm.
Men det tycker jag är så konstigt också under den här studenten. När det i stort sett bara är mammor som har hållit tal till sina killar. Det blir också så här, det är jobbigt för papporna. Det är jobbigt för papporna att hålla tal till sina fruar. Det är jobbigt att visa sig sårbar och visa på att så här, jag älskar dig så mycket. Så att så här, det här känns otroligt liksom sårbart och känsligt för mig att se det. Jag har växt upp till en, liksom, till en stark ung människa. Och du vet, det stör mig så mycket. Så att jag har liksom kollat med alla mina kompisar som har haft student. Och alla säger samma sak. Att det är mammornas måltalen. Förutom då kanske den riktiga överklassen. Då, där man så här, såklart måste hålla ett tal till sin son eller sin dotter. Och det här stör mig så mycket så att jag blir tokig. Männen måste
det stör
släppa.
Mig också. Det stör mig exakt lika mycket som att... I dessa moderna digitaliserade tider har man ju då Facebookgrupper, föräldrar emellan i olika klasser och i olika basketlag och fotbollslag. Och varenda jävla terminsavslutning så är det någon liten duktig mamma som är så här, nu måste du samla in pengar till en present. Som någon duktig liten mamma sen ska tåga iväg och köpa. Och att det aldrig är en kille där. Utan, och det som händer, för att jag har, ända sedan mina pojkar började ettan, har jag gjort som en tyst demonstration. Att jag tänker inte medverka. Jag tänker inte sitta i någon klassråd. Jag tänker inte hålla på och lägga mig till med att baka grejer. Jag tänker inte vara en duktig morsa. Utan om någon vill vår familj någonting, då får man ringa till Micke och prata med honom. Och be honom baka lite chokladbollar och grejer. Men det enda som har hänt, det är att jag anses... Nej, men ingen ringer. Ingen skulle få för sig ställa någon minsta lilla krav eller ringa till Micke för att lösa någon konflikt med något barn eller så. Det enda som händer, nu vet inte jag det här för det är ingen som har sagt det rakt ut, men det är att jag anses vara en oengagerad förälder.
Mm.
Det är ingen som tycker att Micke är en oengagerad förälder.
Nej. Och då tänker jag så här, lite som jag faktiskt sa i Anitas min podd, att jag tycker inte synd om oss längre. Jag tycker så här, nej. Jag skrev så här, det vore kul om det var någon gång var en pappa som bidrog. Jag swishar min hundring, har det gott typ. Ingen svarade.
Mm.
Jag kände så här, nej, det är dags för oss att ta ett steg tillbaka. Så ska vi se vad som händer. Det kanske inte blir några presenter till fröknarna, nej. So may it be. Jag är trött på den här kulturen. Så här. Och så tycker jag att det finns någonting i den här kulturen som är att vi kvinnor verkar ha ett behov att vara den här jävla prusseluskan och få berömmet. Tack så jättemycket Madeleine för att du fixade den här handduken och schampoflaskan och bubblet till fröknarna. Så här. Fuck it. Mm. Jag tycker inte synd om någon projektledare längre. Jag avsatt
mig. I alla fall inte. När jag, egentligen börjar jag tycka också att det är en ganska bizarr tradition. Att det ska så här, samlas in jättemycket pengar och köpas presenter. Vilken annan så här, yrkesgrupp får presenter? Alltså, det borde ju för fan skolan. Vi betalar ju skatt. Kan inte skolan ha en avslutning? Alltså, förstår du vad jag menar? Att det är också så här, har börjat gå för fan överstyr i vad som ska samlas in och vad som ska liksom, att också så här, föräldrar som kanske inte har jättegott ställt då. Det ska swishas till liksom 43 olika så här. Alltså, jag kan tänka mig ideella idrottsledare som faktiskt ger gratis av sin tid. Absolut att de kanske ska ha lite pepp och kärlek. Men så här, lärare som är anställda, I don't know. Alltså, är inte det här lite förlegat, hela den här grejen?
Nej, men jag tänker också så här, jaha. Tänk om någon inte skulle tagit tag i det. Så här. För då skulle fröknarna blivit helt knäckta då? Ja, det skulle de förmodligen ha blivit. För de blir uppskattade genom att få en handduk, en olivolja och en parmesanost. Kanske en flaska rött. Och det känns också helt absurd. Jag tänkte på det nu på de här studentfesterna. Jag minns inte att någon jävel kom med någon present till mig. Det var mamma. Jag fick mormors gamla guldarmband och en dammsugare som jag skulle flytta hemifrån mot min vilja. Men att folk kom i horder med fina, dyra presenter. Det är nu på de studentskivorna jag var på, det har varit, liksom, varit presentbord värda nej men, hundratusentals kronor, känns det
som. Men det är som när folk gifter sig. Jag håller med. Det var, så här, det var helt bizarrt.
Nej, men om jag någon gång gifte
liksom,
mig.
Gick igenom Olgas flöde. Av, man bara, herregud, det här är som att hon... Hon har liksom hela lägenheten kittad. Det är liksom allt ifrån jättefina vinglas till överkast till... Nej, men helt absurt.
Ja.
Nej, men det är någonting med hetsen. Och jag ska inte svära mig fri. Det var jag som fixade presenter till Ossian. Och till, alltså jag gör ju det här också. Det ligger ju inympat i oss. Och det är klart att det finns en tjusning och det är mysigt med att göra det också. Men att det liksom har bara blivit ett mönster i vårt samhälle. Att det är, jag tycker det är, jag bara känner så här, har vi inte kommit längre? Men nu var det faktiskt en mamma. Jag tror att det var Isabel McAllister. Hon är ju barn i våra klasser. Som skrev så här. Eller nej, det var Fanny. Hon är mamma till Olga i Igors och Dantes klass. Hon skrev faktiskt i vår Facebookgrupp så här. Hej, jag har ju sett till att köpa presenter nu många år i rad. I år så känns det som att det vore trevligt om någon annan ville göra det. Företrädesvis en man, skrev hon då.
Mycket, mycket bra. Mycket, mycket
ja,
bra.
Men då skrev... Det var ingen man som svarade även i denna grupp.
Nej, och
då
skrev,
nej, ingen man. Och då skrev Isabel McAllister så här, jag ska delegera detta till Erik. Var på Erik då? Men ändå på hennes uppmaning.
Nej, jag vet. Nej,
fick men... gå och handla någonting då. Nej, men alltså, vad är de för fan utvecklingsstörda, de här kararna? Vad är det för frågan om?
Nej, men jag tror inte ens att de går in på de här jävla trådarna, Sanna. Det är det som är problemet.
Ja, men ska man behöva så här, tala om för dem? Alltså, men, vad fan
men,
är grejen?
Men alltså, allting måste göras rätt och göras om. Jag tänker på nu också den här... Nya förslag till lagen kring kvinnors utsatthet när det gäller misshandel som nu regeringen har lagt fram. Det kom ju för fan en propå 2016. Ingenting har hänt. Vi har fortsatt att titta på de här unga flickorna, medelålders kvinnorna, äldre kvinnorna som blir ihjälslagna en efter en. Oj, så sorgligt. Och hon hade hela livet framför sig där. Och han sänkte henne i sjön med krör. Galenskap, stackars tjej, inte ska man slåss. Vad är det mer om de där snubbarna? Måste finna att det är morsornas fel igen. Jag är så trött på... Att det inte finns en nolltolerans för, liksom, för det här. Att det ska vara så jävla svårt. Vi känner ju en gemensam vän som är advokat och som jobbar mycket med det här. Och just det att då måste advokaten eller någon i närheten engagera sig för att man då inte ska komma direkt efter mannen när man har socialmöten hit och dit. Alltså kom igen nu. Nu måste man göra rätt och göra om. Kolla till exempel England där de har ju så här gjort, tagit så otroligt starka tag mot våldtäkter. De har squads. De har direktlinjer. Någon åker ut direkt och topsar. Man bla bla. Man utbildar människor kring utsatthet. Ska det vara så jävla svårt? Det finns ingenting, särskilt när jag själv också har levt i en sån här relation, när inte en jävel finns där, fast alla ser vad som pågår. Och jag är inte en utsatt kvinna som kommer från ett annat land och inte kan prata språket och har blivit itutad av min man att man tittar på en annan man. Då kan man liksom, det anses som otrohet och liknande. Jag var inte den utsatta gruppen, jag var en chefredaktör. Jag var liksom en kvinna som kände mina egna pengar. Jag var ändå utsatt. Du vet, jag vågar inte ens tänka på mörkertalet där ute. Det måste ske någonting nu.
Nej, jag håller med.
Måste jag gå och ta med ett bad?
Du måste ha ett svalkande bad. Men du, jag tänker att vi kanske ska avrunda vår älskade podd här.
Ja, det tycker
vi
jag.
Vi är ju för sköna. Vi bara, nej men gud, vi tar en kort podd nu. Vi tar en semesterpodd 55 minuter senare.
Vi tar en snabb 30 minuter bara. Det är så mycket att prata om. Det finns så mycket att prata om. Och det är bra.
Alltid. Mm. Ja, men det är det. Puss och kram, puss och kram. Alla ni som lyssnar. Ni får ha en underbar sommarvecka här.
Ja, och dela gärna mer av era skavningar.
Ja, era semesterskav. Jag vill höra. Och era bästa tips för att få relationer framförallt. Alltså jag tror så här. Tips om platser att se och uppleva, det finns det i sånt jävla överflöd. Men tips på hur man kan få liksom fördjupade, förbättrade relationer i familjen. Det vill jag i alla fall ha tips på.
Nu ska Ilan ha sin lur här. Puss och kram allihopa!
Puss, puss!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.